Vad härligt att det inte handlar om att nu minns jag inte mera vem det var kanske Stanley som var inne på det idag, att det inte handlar om det att vi skulle med våra egna gärningar behöva få något i stånd, eller att vi skulle behöva vara så duktiga och så acceptabla och allt det där andra, utan det handlar om det som Jesus Kristus gjorde för dig och mig. Och vi får vara delaktiga i den förnyelseprocessen. Jag känner jättestor glädje idag att vara här. Jag tycker att hela den här luften är chock av glädje. Den där lovsångsdansen, tack så jättemycket. Och jag hoppas att det får, vi har ju haft tidigare också lovsångsdans här. Och jag hoppas att det får bli liksom den här injektionssprutan som vi fick idag genom lovsångsdansen. Att det får bli en sån där, vet ni, som bara blommar ut mera. All den kreativitet som var och en har fått. Det finns otaliga möjligheter för den att få komma fram. Det där var ett sätt. Och vi får ta till oss. Och vi får låta det både flöda uppifrån och sen flöda inifrån till varandra. Hörni, trons lydnad, det har jag som tema idag. Tack och lov, det syns ganska bra även om det är nästan molnfri himmel där ute. Så jag var lite rädd för att syns det eller syns det inte. Men det är tjocka svarta bokstäver så det syns. Trons lydnad, ja. Och när jag funderar på det där hemma, så är det är egentligen två ord i det. Det är någonting som innehåller både tro och någonting som innehåller lydnad. Och så tänkte jag att då får vi helt enkelt börja på det sättet att vi kollar vad de där orden egentligen står för. Vad det är som finns i dem. Och om vi då börjar från tron, så är det ju jätteviktigt för oss. Det är jätteviktigt för oss som troende att veta att vad i hela världen är det för en tro som vi har, som vi är bärare av. Det är inte vilken tro som helst. Det är inte någon slit- och slängtro som ska hamna i skräpkorgen, utan det är någonting mycket, mycket mera. Först och främst är det Guds tro. Det är han som har satt det i ditt och i mitt hjärta. Det är det som Paulus skriver där i Romarbrevet 12:3. Att vi, var och en, vi har fått ett visst mått av tro. Att det är Gud själv som har lagt det där. Så då måste det ju betyda, inte sant, eftersom det är hans tro, så måste det ju betyda att det innehåller allt det han är. Också hans kraft, också hans styrka, då när jag behöver det. För i mig själv är jag svag. Men i min svaghet så får han styrka och kraft komma fram. Jo, och inte noga med det. Det är någonting mycket mer. Det är en övervinnande tro. Övervinnande tro. Hur kan det vara det? Kolla vad det står där. Du känner till det. Det där bibelstället, första Johannesbrevet 5:4-5 med de där verserna. Du, allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Alltså den tro som du är bärare av. Och som jag är bärare av. Har besegrat den här världen. Hur är det möjligt? Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och lite senare, om man fortsätter att läsa där, så kommer man också fram till den versen där det står att den som har sonen har livet. Tänk att det är så enkelt. Om vi bara drar en sån där snabb parallell till alla möjliga andra religioner som rör sig och på ett sätt härskar på denna jord. Den som har sonen har livet. Den som har Jesus Kristus har livet. I alla de där andra religionerna finns inget liv. Utan det är de där människorna själva som får försöka få fram det. Att komma till synes. Vi har en tro som har liv i sig. Vi är bärare av en levande tro. Till en levande frälsare, till en levande herre. Till en levande Messias. lydnad då, om vi tar det där andra ordet, trons lydnad. Lydnad tror jag är ett sånt ord som det kan få en del att småle lite och det kan kanske få en del att rynka lite på pannan. Det kanske beror på lite vad vi har för minnen, vad vi har för associationer när vi hör det där ordet att lyda och lydnad. Är det någonting som har med skoltiden att göra eller barndomen eller ungdomen eller till och med i denna dag kanske det kan vara någonting som får oss lite att skrynkla på pannan eller dra oss lite på smilebanden beroende på om det känns som plus eller minustecken. Men om vi tänker på Guds ord, om vi tänker på Bibeln, vad den lär oss om lydnad, så lär den ju jätteklart och tydligt att vi ska lyda Gud framför alla människor. Gud mer än människor. Vi ska lyda våra föräldrar. Vi ska lyda den överheten som vi har i det landet som vi bor i. Och vi ska också lyda våra ledare i församlingen. I det sammanhanget där vi är. Så hur ska vi sen liksom förstå det där? Att handlar det då om någon typ av plikt? Är det liksom lydnadsplikt eller handlar det om villighet att lyda? Då tror jag inte att vi har någon annan möjlighet än att börja från Jesus. För det är ju honom vi vill följa. Se på honom och ta honom som exempel. Och sen på basen av det fundera om det är lydnadsplikt eller om det är villighet att lyda. Även om han var son så fick han ju lära sig lydnad genom lidande. Då kan man fråga sig, gjorde han det av plikt? Gjorde han det av tvång? Och för att vi inte skulle behöva svara på den frågan själva med våra egna ord, så kan vi ta Jesu egna ord istället. Johannes 10, 17 och 18. Och när man läser igenom de där orden så är det nog så klart och tydligt att jag tror inte att vi därefter behöver fundera över om det var plikt eller om det var villighet att lyda. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Det uppdraget, det budet, hade han fått. Och av fri vilja ville han ge det. Villighet att lyda. Inte av tvång, inte av plikt. Av fri vilja och utav kärlek. Så där kommer det med någonting nytt i bilden. Som också blandas in i det här med trons lydnad. Kärlek. Det är den som liksom kommer med som motor för hela maskineriet så att hjulen kan rulla. Inte sant? Och vad var då målet för det där? Det är det som vi hittar i Jeremia 31. Och Stanley har varit inne på det i den här serien om förbundet. Det var det här nya förbundet som du och jag står i, lyckliga och glada idag. Nådens förbund. Att vi inte mera är under lagen, utan vi är under nåden. Inga stentavlor mera, utan lagen är skriven i våra hjärtan, inte sant? Genom Guds egen ande, genom den helige ande. Genom Golgata kors, genom Jesu Kristi uppståndelse. Så har vi det här, inombords hos oss. Så kärleken kommer med som motor, som drivkraft för det hela. Och en helt enkelt en ny typ av lydnad. Tronslydnad. Inte lagens lydnad, utan tronslydnad. Och så står det ännu jätteklart i Romarbrevet. Där står mycket, mycket gott. Och i Romarbrevet 5:19 så får vi ännu den där bekräftelsen att även om det på grund av en människas olydnad gick lite på tok i paradiset, så är vår Gud så mäktig och så stor att genom en människas, en persons lydnad så blir det rättat. Upprättat hela situationen, hela läget, hela människan. Och vi har tillträde till det. Genom vår tro kan vi ta emot det. Rättfärdighet i Jesus Kristus. Lydnad, om vi kollar på ordet att lyda i hebreiskan, så hittar vi ingen exakt motsvarighet. Ingen som skulle liksom exakt ha det där att lyda som översättning. Men vi hittar något annat som är ganska intressant. Vi hittar följande: att höra och att vara hörsam. För lydnad. Så vi fick alltså med kärleken som motor, som drivkraft. Inte plikt eller tvång, utan kärlek, villighet att lyda. Och nu kommer det med än en gång något nytt. Våra öron. Och inte bara våra öron, utan också vårt hjärta igen. Det är hjärtats tro vi har. Det är där vi har det. Och därifrån verkar det. Att höra, att vara hörsam. Att höra vad Gud vill säga för dig och mig. I olika situationer, i olika lägen. Det finns 365 dagar på ett år. Och alla dagar är olika. Tack och lov för det. Och Gud har också många olika saker som han vill berätta för dig. Som han vill säga till dig. Att vi kan höra. Hur kan vi då veta att vi har hört med hjärtat? För det kanske inte liksom, kanske inte syns så här när man ser på sig själv. Att hur kan jag veta att nu har jag nog lyssnat. Nu har jag verkligen varit hörsam med hjärtat. Då handlar vi därefter. Det är inte desto konstigare. Om vi har lyssnat med vårt hjärta, då handlar vi därefter. Och det är det som finns där i Jakob brevet 1 och 22. Att vi ska vara ordets hörare. Görare, inte bara dess hörare. Så att vår tro inte är död, utan att det livet som finns i tron, att det får flöda, det får verka. Så vi ska skrida till verket. Det är en aktiv tro. Och en aktiv lydnad i den tron. Vad har då missionsbefallningen med trons lydnad att göra? Den känner vi alla till. Matteus 28, 18 och 20. Vet du att egentligen är det hela kärnan i det hela. För de där orden, de är ju i kraft fortfarande idag. De var inte bara riktade till de där 12 närmaste lärjungarna som Jesus hade under sin tid här på jorden. Utan vi är ju hans lärjungar. De orden är högst aktiva och gäller idag för dig och mig. Vi är kallade till det där. Så därför är de verserna, de orden värda en titt. Att vi ser igenom dem. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Eller mig är given all makt i himlen och på jorden. Som det står i den gamla översättningen. Jesus stod tillbaks. Livets nycklar, dödens nycklar, alla nycklar. All makt från den onde som trodde sig ha vunnit spelet. Jesus är över allt annat. Han är den högste. Allt är under hans fötter. Vad har det med oss att göra? Det har jättemycket med oss att göra. För att det är just i den auktoriteten, i hans auktoritet, som han där, genom de där orden, delegerar till dig och mig. Som vi kan gå. Som vi kan handla. Som vi kan agera. För det vet vi ju att i vår egen kraft, det har vi säkert alla varit med om. Att vi har försökt göra någonting i vår egen kraft. Och det bär inte. Det kanske ser jättebra ut en liten stund. Men förr eller senare så rasar det. Det bär helt enkelt inte. Och det är så lyckligt, vi är så lyckligt lottade att vi behöver inte ens gå i vår egen kraft. För det är den där Jesu delegerade auktoritet. Du och jag får verka, får gå. Och det är ju därför han fortsätter gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är det vi är kallade till. Alla folk till lärjungar. Och det är just det som handlar om trons lydnad. När vi ska göra alla folk till Jesu Kristi lärjungar, är det med andra ord vi ska föra in dem i trons lydnad. Det är det handlar om. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. För dem in i trons lydnad. Och så har vi löftet och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Vi är bärare av den helige ande, Guds egen ande, uppståndelseanden. Vi har kraften, vi har styrkan i honom. Vi är inte ensamma. Och sen har vi varandra. Så vi är absolut inte ensamma på vägen. Jo, så vi är kallade att göra folk till lärjungar. Vi är kallade att föra dem in i trons lydnad. Och hur ser det ut i praktiken? Det där med trons lydnad. Vad är det? Vad består det av? Några punkter borde jag ha där. Och det första och absolut det viktigaste, det som egentligen den tro vi har står på, om man kan säga så. Vi står på Jesus Kristus, vi kan inte stå på någon annan grund. Men det som är det viktigaste i vår tro är ju den här personliga relationen med Jesus Kristus. Det är till det vi ska föra alla folk. Alla människor. Så att det blir en livslevande personlig relation mellan dem och mellan Jesus. Det handlar inte så mycket om lärande. Det handlar inte om regler och grejer, utan en personlig relation. Och så att de lär sig att kommunicera med honom. Så att de kan fyllas varje dag med det som han vill ge. Och i den där personliga relationen så sker det ju också det där undre som bara Gud kan få till stånd. Att de som blir hans lärjungar, de som blir Jesu Kristi lärjungar, de ger vidare det som de har fått. Det är det som är så härligt. För i många andra grejer så är det ju så att någon lär sig någonting och inte tänker det minsta på att oj, jag kanske kunde dela det här som jag har lärt mig till någon annans glädje. Men det är ju det som kännetecknar just det här med att vara lärjunge. Att det man får, det vill man ge vidare. Och det är Guds tanke i det. Det som han välsignar dig och mig med, det är inte bara för oss, för våra egna behov enbart, utan han har alltid andra i sina tankar. Utöver, dit ut, till andra som behöver det. Sen det andra, vad det handlar om, trons lydnad, och att föra folk in i trons lydnad, det är egentligen det nya budet som Jesus själv kallade som han gav åt sina lärjungar efter att han hade tvättat deras fötter i Johannes 13, 34 och 35. Han sa åt dem att han ska ge dem ett nytt bud, att de ska älska varandra på samma sätt som han har älskat dem. Skulle de göra det bara för att de skulle ha en sån här jättetrevlig kärleksklubb, sån här liten cirkel? Nej. Det vet vi alla, det var inte poängen. Utan där också hade Gud andra i tankarna. Världen, alla de människor som finns i världen. Att alla skulle få del av det. Att det från den kärleken lärjungarna, vi, skulle visa oss emellan. Att det från den kärleken skulle också kunna bli förstått för världen. Vems lärjungar vi är. Och vet du att det mäktiga i det nya budet, att vi ska älska varandra på samma sätt som Jesus har älskat oss, är ju att det uppfyller hela lagen. Oj. Det var ganska häftigt. Hur kan det göra det? Vi vet ju att det fanns ju många olika lagar. Hur kan liksom det här ena uppfylla hela lagen? Därför att kärleken gör inget ont mot sin nästa. Romarbrevet 13:10. Och det hör också ihop med det, vet du, att allt vad vi gör i vardagen, i vårt vardagsliv, om det här är kärlek som motiv, kärlek som drivkraft, så har det evighetsvärde. Det består. Alla andra motiv, de faller pladask ner i marken förr eller senare. Men om kärleken finns där som motiv, så består det. Första går 13:13, där är tre saker. Där är tro, där är hoppet och där är kärleken. Och så står det att störst av de tre är kärleken. Och den är alltså drivkraften i trons lydnad. Utav frivilliga, utav villighet att lyda, utav kärlek. För det var kärleken som vann på Golgata kors. Och den flödar därifrån också idag. Och vi vet att Gud är kärlek. Det har vi ju hört och hör så många gånger. Gud är kärlek. Tänk att det heter inte att Gud har kärlek. Det har han, för han är det. Eller att Gud blir kärlek, utan Gud är kärlek. Och honom har vi i oss. Vi har ju tagit emot Jesus Kristus som vår frälsare. Så då betyder det för dig och mig att i varje situation, oavsett vad det handlar om, varje omständighet, varje läge som vi kan hamna i eller vara i, så har vi egentligen allt det vi behöver i oss. Vi har utrustningen att kunna vara hörsamma till Gud. Oavsett hur tuff situationen kan vara. Eftersom Gud är kärlek. Och kärleken var ju drivkraften, motorn för hela den här processen med trons lydnad. Vad har det för konsekvenser? Vi hörde då när Stanley undervisade om förbundet att vi ska sätta oss ner. Och vi ska beräkna kostnaden. Men det ska man ju göra. Man ska bygga ett torn, så måste man ju också lite fundera, inte sant? Och samma gäller ju här. Att okej, nu vet jag allt det här. Att hur det funkar, vad som är drivkraften och så här. Men om jag börjar med det här, så vad har det för konsekvenser för mitt eget liv? Vad är det liksom som händer? Jag tar Abraham som exempel för de här två första punkterna. Och sen finns det ännu en tredje punkt. Två verser. Det första från första Moseboken 12:1. Då Gud kallar Abraham. Och där är bara första versen. Sen är det ju den där andra och tredje versen också som är viktiga. Där det också kommer det här löfte för honom. Att han ska bli välsignad och alla de som välsignar honom ska bli välsignade. Men själva kallelsen. Det var så enkla ord som vi har där. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Det var inte mycket detaljer. Det var inte mycket liksom så här att alltså sån här beskrivning om destinationen. Om vi till exempel far någonstans, vi far på semester eller någonting, så vill vi ju jättegärna veta vart vi far. Och vi kollar att var vi vill bo och på vilket sätt, vilket hotell och så där, och det är inget illa om det, men det var lite annan situation för Abraham. Och Hebreerbrevet 11 och 8 säger sen ännu, i tron lydde Abraham, alltså trons lydnad, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Så med andra ord, trons lydnad, när vi vill följa Jesus, så handlar det också om det att vi kan inte spela med säkra kort. Yes, härligt. Det är ju en otroligt privilegium. Vi kan inte spela med säkra kort när vi vill följa Jesus. För det är han som ska styra. Och det är hans tankar som ska komma in här. Först här i hjärta, så att de sen kan stiga upp hit. Och så småningom sen kunna komma ut ur vår mun. Så med andra ord, det kan ju kännas lite så där att oj, att oho, är jag villig att betala ett sånt där pris, att det kanske någon dag kan vara att han kallar mig någonstans där jag aldrig har varit. Att hur blir det sen, för att jag hade ju tänkt det ena och det andra och det tredje och jag hade planerat och hans tankar, hans planer. Men eftersom han är kärlek, så förbereder han ju dig och mig. Det är ju han som lägger sin kallelse och längtan efter någonting i ditt och mitt hjärta. Och det börjar forma också vår vilja sen så småningom. Men för Abraham var det nog säkert tufft. Lämna på allt och packa, pick och pack och hela familjen och allting och fara iväg. Och inte ens riktigt veta vart han var på väg. Och vet du att någon gång så kan vi behöva helt enkelt fara till något obekant ställe. Något land eller någon stad eller någon mindre ord. För en kortare tid kanske. Det kan hända att det handlar om en helande process som ska komma igång. Och den har kanske lättare att komma igång när du är i en helt ny miljö. För då har du ingen möjlighet själv att styra, för du vet inte hur saker och ting funkar. Du kanske inte ens riktigt förstår språket. Inte sådär fullständigt åtminstone. Så du är ännu mer i Guds händer. Eller sen kan det bara handla om att det sker en förvandling, en förändring i mig och i dig när vi far någonstans och så kommer vi tillbaks. Att vi ser saker och ting annorlunda. Mera ur Guds perspektiv och inte ur vårt eget. Så inga sådana säkra kort, inte sånt spelande, utan så att det är Gud som styr, det är han som leder. Vad är det mera för konsekvenser? Det som också kan komma och förr eller senare kommer med i bilden, det är prov. Inga skriftliga prov, tack och lov. Du behöver inte nu liksom tänka att oj, jag är inte så där jättebra på att skriva. Inga sådana och inga sådana multiple choices heller, att man skulle bara kunna kruxa i rutan. Utan helt enkelt prov på det att hur mycket vi älskar honom. Att älskar vi honom mer än någonting annat. Någon människa, vår egen familjemedlem, far eller mor, den som man är gift med, egna barn, vänner. Men det behöver inte alltid handla om människor heller, utan det kan egentligen handla om precis vad som helst. Som på något sätt har liksom, det har blivit så viktigt för oss att vi har lyft det liksom på en sån här piedestal. Och det har tagit Guds plats. Det kan vara vad som helst. Det kan till och med vara sport. Och nu säger jag inte sport därför att jag skulle se ner på det, utan jag tycker jättemycket om att röra på mig. Jag har alltid tyckt om sport, så det handlar inte om det. Men det kan vara någon hobby, det kan vara vad som helst. Mitt i allt det liksom bara börjar ta mer och mer av vår tid och vi tycker att det här är ju så kanonbra. Och så märker vi inte att oj, att egentligen har jag inte riktigt nu tid med Gud på samma sätt som jag brukar ha. Att jag minns ju inte riktigt ens när jag skulle ha bara suttit med honom och bara njutit. Inte alltid att läsa Bibeln utan bara sitta och njuta eller promenera i naturen och njuta av hans närvaro. Utan allt det andra fyller liksom mitt sinne och min tankevärld. Och det var ju det som delvis då var bakom. Också i det att Abraham, också hans tro hamnar på prov. Och Gud har rätt att pröva oss. Han frestar inte. Det gör han inte. Men han har rätt att pröva oss. Och det kan kanske hända att någon som inte har hört den där historien eller läst den skulle kunna liksom tänka och tycka att oj hjälp, att hur kan man ha en så där grym Gud? Att liksom komma med något sånt där, att be att liksom offra sin egen son som Abraham dessutom hade väntat på så länge. Men det handlar just om testet. Vem älskar han mest? Gud eller sin son? Stanley var inne på det här också i den här föregående delen av förbundet. Han hade i sin undervisning Jesu ord från Matteus 10 och 37. Så vi märker att det är någonting som finns med också i det här nya förbundet. Även om jag har Abraham som exempel. Men den här grejen finns med i det nya förbundet. Där Jesus just talar om det här. Att den som älskar sin far eller sin mor mer än mig är mig inte värdig. Eller den som älskar sin son eller sin dotter mer än mig är mig inte värdig. Så det är han som ska ha första platsen i våra liv. Ingenting annat. Och vi ska inte behöva söka bekräftelse heller från någon annan eller från något annat som vi kanske försöker göra för att bli bekräftade. För vet du, du är ju en bekräftad. Och jag är en bekräftad i Jesus Kristus. Vi är fullständigt bekräftade. Vi kan vara fria i den helige ande. Vi vet att vi behöver inte försöka kämpa och samla poäng i varandras ögon eller i Guds ögon. Sen den tredje konsekvensen som är jätterolig. Djupt vatten. Jag vet inte om du gillar att simma eller om du överhuvudtaget tycker om vatten. Jag tycker vatten är skönt, i synnerhet nu när vi börjar glida mot sommaren. Vad då djupt vatten med tronslydnad att göra? Nå, just det att tronslydnad för dig på djupt vatten. För att det inte mera är du som styr, utan det är Gud. Det är Gud som verkar i dig och genom dig. Och vet du att jag minns att jag hade en grej här som jag inte vill glömma. Det var det jag tänkte med det där djupa vattnet. Att så länge vi står, om vi tänker oss en havsstrand eller en vanlig insjö, och vi står där på stranden och så står vi så att bara våra tår blir blöta. Inte något annat, bara tårna. Så länge vi står på det sättet i våra liv, så får inte Gud fria händer att göra det han vill. Jag vill på något sätt liksom styra och ställa, för att jag är inte villig att gå ända dit långt bort så att jag blir helt blöt och då får frisyren. Utan jag står så här så bara lite, mina tår. Jag vet att en del människor tycker inte om att simma just i havet eller i sjön om man inte har bottenkontakt. Om man inte får liksom fötterna ner på botten så där jättefort, omedelbart. Att man behöver den här trygghetskänslan. Men vet du att den tryggheten har vi ju i Jesus Kristus. Vi behöver ingen annan bottenkänsla. Jesus Kristus är vår bottenkänsla. Och det låter lite tokigt, men han är vår bottenkänsla på det sättet. Han är toppenkänsla, men han är bottenkänsla på det sättet att han är vår trygghet. Han ser till att vi inte drunknar när vi handlar på hans befallning. När vi handlar på hans ord. Och det var det Petrus gjorde i det där exemplet från Lukas 5. Han hittade inte på det själv. Det var inte liksom hans egen fantasi eller egna tankar, utan han handlade på Jesu befallning. Hela natten hade de fiska och knappt ingenting fått. Och så bryter sig Jesus in på Petrus sån här expertområde. För det var ju liksom Petrus expertområde där med fiske. Jesus bryter sig in där. Han sitter först och främst i Petrus båt. Han är inne i Petrus värld. Och så säger han så där kärleksfullt till honom att far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Och det härliga är ju att Petrus, som säkert är trött och kanske lite uppgiven och så där, ja, trött och uppgiven när det inte riktigt har blivit någonting och hela natten har de jobbat och fiska. Så tänk att det är så härligt att han inte vid det där skedet säger att börja förklara just det här. Att, ja men vet du, vi har nog hela natten här hållit på liksom och jobba och vet du, jag vet nog vad jag gör för att jag kan nog det här med fiske. Han gör inte det. Utan Jesu kärlek, hans helighet bryter igenom. Också i Petrus värld i den där stunden. Och han svarar, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och resultatet blir så mycket fångst att näten går sönder. Så Gud har alltid liksom någon annan i tankarna. Inte bara dig och mig. Så att välsignelsen kan flöda vidare. Och så många som möjligt kan bli välsignade av det som du och jag har blivit välsignade av. Om vi tänker på trons lydnad ännu och drar det i ett nötskal. Så där före jag slutar. Så var det kärleken som var drivkraften. Det var motorn i det hela. Så att det fick hjulen att rulla. Och tre grejer som är bra att komma ihåg när det gäller trons lydnad. Jag ska förbli i Jesus. Det är i honom jag ska vara. För det är i honom jag har allt vad jag behöver. För varendast är ett uppdrag. För varendast är en befallning som han ger dig och mig. I honom har vi allt. Och då får han bli större och jag får bli mindre. Han får få mera plats i mig dag för dag. Så får vi komma ihåg att vi lyssnar. Att vi kanske inte pratar så mycket utan vi lyssnar. Och så att vi väntar tills vi vet att nu har Gud talat. Nu har han sagt något viktigt för mig. Och emellanåt kan det hända att det är lite längre tid. Det kanske inte sker så här. Men vi behöver inte bli oroliga. Vi ska bida Herren som det heter. Vi ska vänta. För han har inte bråttom och vi behöver inte ha det heller. Och sen får vi lyda i tron utav kärlek så att motorn fungerar och snurrar och handla därefter. När vi lyder här i hjärta så syns det också sen i praktiken. Tack Herre att du helt enkelt bara, ja, att du är så god och att du hjälper var och en av oss att vandra vidare på kärlekens väg. Och växa. Växa djupare in i dig Herre. Få riktigt ordentliga, starka rötter. Som ingen storm, ingen virvelvind. Vad det än tänkas kan, ingen kan liksom dra loss. Så att vi får bli, Herre, en sån där växt som sitter stadigt. Och som får nya blommor, nya blad. Tack för din nåd, Herre. Och tack att du älskar oss så oerhört mycket. Tack att du är kärlek. Och hjälp oss också, Fader, att liksom verkligen förstå det där att du är kärlek. På ett nytt sätt, på ett djupare sätt. Att vilken trygghet det ger för oss i vår vardag. Och vilken utrustning det ger för oss i vår vardag. Och tack för glädjen. Och tack för friden, Herre, i dig. Och tack för rättfärdigheten i dig. Alla de hör ihop med ditt rike, Herre. Glädje och frid och rättfärdighet i den helige ande. Tack, Herre. Tack att vi får vara de som vi är. Och veta att du håller på och jobbar och formar. Och du gör det med största möjliga kärlek, Herre. Och du gläder dig. Och hela himlen gläder sig. Över de framsteg som vi var och en gör. På vår vandring, Herre. Och hjälp oss också, Herre, att i vardagen bli bättre på att stöda. Stöda där det behövs och finnas till. Och att höra, Herre. Också se, men att också höra. Och framförallt höra det som kanske inte alltid sägs. Höra mellan raderna. Det som finns där, men som kanske inte så lätt kommer fram. Och tack att du är med oss, Herre. Varendaste en dag. I Jesu namn. Amen.